Låt oss idag börja i första Korinthierbrevet 1 och 22. Så läser vi orden vi har haft framme flera gånger förut igen. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade judar som greker en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Ja, det vi har att förkunna, det är något högst förargelseväckande. Och ska du bli ett Jesu vittne, så får du bereda dig på att gå in i förargelseväckande beteende. Ty det evangelium som är ett glatt budskap, det är inte säkert att det i alla lägen är ett välkommet budskap. Det ser kanske inte riktigt ut så som de evangelier brukar göra som vi hittar på själva. Mitt i allt sammans finns ett kors. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Paulus säger att judarna de begär tecken och grekerna söker vishet. Och så säger han att det vi har att komma med, det är egentligen något annat. Vi, säger han, vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. Det är Guds kraft och det är Guds vishet. Men det är inte kraft i den form som människorna önskar sig. Och det är inte vishet i den form som människorna önskar sig. Det är det som är hemligheten, det är det som är det förargelseväckande med evangeliet. Och därför så talar också Paulus här om att evangeliet väldigt lätt väcker två slag av reaktion. Det ena är hån och förakt och det andra är vred och förföljelse. Vad är det man retar sig på då? Det ska vi ägna oss åt en stund. Varför är det nu så förargligt med det här evangeliet? Och vad är det vi ska akta oss för att så att säga tumma på? För att bli lite mera, vad ska vi säga, konsumentanpassade? I hopp om att få lite fler åhörare och lite mer församlingsväxt som det kallas numera. För hade man omsorg om själarnas frälsning, nu har vi omsorg om församlingsväxten. Jag är lite cynisk ibland. Vad är det som är så förargelseväckande och ändå så viktigt? Ja, det finns flera saker i det här. Låt mig förbigående peka på två saker, så ska vi ta den tredje som jag tror är den viktigaste. Något väldigt förargelseväckande är ju detta att kristendomen är en historisk religion. En speciell person i en avkrok i Mellanöstern har en gång i världshistorien på ett årtal som man ungefär kan datera, sannolikt någon gång i början på april år 30, frälst hela mänskligheten både före och efter detta märkliga datum. Vilket påstående! När vi ska göra våra egna religioner och filosofier så blir det i allmänhet stora teoretiska ballonger. Med underbara principer och härliga tidlösa sanningar. Men en kar som knallar omkring med 12 kompanjoner på dammiga vägar i en avkrok. Och predikar lite grann och sen låter sig döda. Så att det är en historisk händelse. Och därtill en sån som ser så bagatellartad ut. Att den skulle betyda någonting för alla människor, det är svårsmält. Följaktligen har man också angripit den historiska dimensionen i kristendomen. Jag har haft något som heter historiskt kritisk textforskning. De har gett sig på allting och sagt att det är klart att det inte är Moses som har skrivit Moseböckerna. Det är klart att det inte är Paulus som har skrivit Paulus brev. Och det är klart att evangelierna inte nedtecknades för ett par hundra år efter att det hände. Och det är klart att det här inte återspeglar någon historisk verklighet utan bara församlingens kerygma, som det heter. Man ska ha fina ord också, så låter det lite mer alert. Det betyder budskap. Så att det historiska förloppet, det har man malt i kaffekvarn och kritiserat sönder på längden och tvären med väldigt dåliga argument. Men man har gjort det. Och det är bara ett uttryck för hur det retar oss, det här. Att det är en historisk händelse och inte någon fritt svävande allmängiltig sanning som frälser oss. Det ville ju gnosticismen ha, gnostikerna. De som höll på för allt sammans och spåra ut redan på 100-talet. Åh, det gällde att ha gnosis, att vara upplyst, att veta, vara invigd i de hemliga sanningarna och liksom sväva någonstans med fötterna högt ovan jord. Och så säger man att det är Kristi lekamen och blod som gör oss delaktiga i frälsningen. Det är förfärligt anstötligt. Och när det sen delas ut i form av lite bröd och lite vin, så är det ju ännu konstigare, eller hur? Inte det konsumentanpassat, inte. Men det passar för dem som är som barn. Gud fördöljer sig för de visa och kloka, men uppenbarar sig för dem som är som barn. Lustigt nog kan ju vi kristna bemöta det här på ett väldigt intressant sätt. Nämligen genom att peka just på den historiska dimensionen för att visa att Bibeln är sann, mer än Bhagavad Gita och Eddan och hela rasket. Ty i Bibeln förutsägs det judiska folkets historia. Och den historien har stämt till dags dato. Vi som inte kan förutsäga vädret en vecka i förväg. Det är fantastiskt. 2500 år gamla förutsägelser pekar ut Israels folks historia i detalj. Det är kolossalt. Så var frimodig och oförfärad. En annan dimension som också är otroligt retsam. Den brukar uttryckas så här. Vad är det för en konstig gud ni tror på som måste slå ihjäl sin egen son för att komma på så pass gott humör så han kan förlåta människorna? Ja, säger vi, det låter konstigt här. Det är inte så konstigt. Det är bara det att vi har lärt oss att tänka av de gamla grekerna. Ska du hålla ett riktigt pampigt middagstal, ett sånt där gästerna somnar och trillar ner över tallriken, så ska du börja med redan de gamla grekerna. Och sen kan du liksom hålla på och mala tills folk somnar av. För det mesta i vår kultur går att härleda till de grekiska filosoferna, Platon och grabbarna. Och vårt sätt att tänka är grekiskt och inte judiskt. Det judiska tänkandet är ett kollektivt tänkande. Det grekiska tänkandet är individualistiskt. Där är du och här är jag och aldrig mötas de två, så att säga. Kristendomen känns vid individualismen på en enda punkt, och det är omvändelseögonblicket. Du kan så att säga inte åka på ett bananskal i din himmel, någon annans bananskal. Du måste själv tacka ja. Men i övrigt beskrivs egentligen hela skapelsen som ett kollektiv. Och alla dessa bilder som vi redan har hört av Lisbeth här med vinträdet och grenarna, Kristi kropp med lemmarna. Delaktigheten i Kristus, i lekamen och blod, hur vi är Kristi brud och så vidare. Tror du på det där med revbenet, skrek flickan när jag talade om utvecklingslärans svagheter. Det lustiga med den där berättelsen, det är att det hebreiska ord som översätts med revben, det används på ganska många ställen i Bibeln, i Gamla testamentet. Men översätts då alltid med sida. Man skulle sätta ringar på sidan av arken och sedan skulle man trä en stång genom de där ringarna och bära arken i, till exempel. Utsidan och insidan och så här. Och man skulle lika gärna kunna översätta berättelsen om kvinnans tillblivelse genom att säga det att Gud högg mannen i två delar. Och så gjorde han en kar av den ena halvan och så gjorde han kvinnan av den andra. Det är precis språkligt sett lika bra vad jag kan förstå. Och det låter kanske lite mindre förklenande, det är säkert karar som har översatt det här, än att Gud bara liksom plockade en överflödig kroppsdel ur mannen och så filade han till en kvinna och det där. Och kvinnan betyder ju inte mer för mannen än ett revben i stort sett. Det kör ju lite ont ett tag man har brutit ett revben, men man kan klara sig ganska bra ändå. Utan det är nog istället så att att Bibeln hela tiden talar om någonting som har fallit isär och som återförenas. Skapelsen som är tillbliven i Kristus och som blir skild från Kristus och återförenad med Kristus. Man och kvinna med en mänsklighet som faller isär för att sedan återförenas. Lammets bröllop. Så att egentligen så hänger vi ihop. I Adam är vi alla syndare och i Kristus är vi alla gjorda rättfärdiga. Det här är ju ett typiskt hebreiskt tänkande. En har dött för alla, alltså har de alla dött, säger Paulus. Och det knakar ju i hjärnkontoret på oss greker. Därför vi tänker inte på det sättet. Och vi tycker det att om Svensson har gjort ett bankrån så sätter man ju inte in Pettersson, allra minst om Svensson erkänner. Det är ju inte rättvisa, säger vi. Vad har ni för en konstig Gud? Gud stiger själv ner och blir en del av detta sammanhängande kollektiv. Och då är det alltså så att skulden kan flyttas över på honom. Och rättfärdigheten kan flyttas över på honom till oss. Ah, det låter konstigt, säger du. Så det kan vi inte göra. Jo, det vet vartenda grälande gift par att man kan. Därför de håller på och skäller på varandra i hopp om att skulden liksom ska hamna i knät på den andra. Skuld går att flytta, visst ni inte det? Det går alldeles utmärkt. Det vet vi allihopa, men vi tänker grekiskt och märker inte hur livsnära det här är. Vi måste lära oss att tänka kollektivt. För att på ett riktigt sätt kunna förkunna vad frälsning är. Och här har vi alltså ett kulturellt motstånd att övervinna. Det är inte alls så att Gud låter döda sin egen son för att han själv ska komma på gott humör. Utan det är bara därför att någon måste bära skulden. Och när vi inte kan så gör han det själv. Återigen gäller det liksom att finna ut att frågan är fel ställd. Att det är en insinuant, en sån här snärjande fråga av samma typ som fariseerna ständigt kommer med till Jesus. Vi måste bli lite på hugget. Bli det. Lite på hugget. Det är inte farligt. Men nu ska vi gå in på det som verkligen är förargelseväckande. Ohyggligt förargelseväckande. Och som lustigt nog förargar den mest som kan sin bibel. Judarna är ju de som blir ilsknast här i texten, det har ni väl sett. Grekerna, de kostar på sig ett hånflin och går sin väg och rycker på axlarna och säger att det var inte klok. Men juden smäller av. Det finns någonting som är extra anstötligt för den som har hunnit bekanta sig med Guds vilja. Det är spännande. Det gäller oss det här. Och det är lite grann förklaringen till att det är de frommaste som dödar Jesus. Vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst, säger Paulus. Vad förkunnar man om man inte förkunnar Kristus? Filippos kom ju till huvudstaden i Samaria och förkunnade Kristus för folket där. Andarna for ut under höga rop och många lama och lytta blev botade, och det blev stor glädje i den staden. Ja, men vad förkunnar vi? Jo, vi förkunnar människor. Det är motsatsen och frestelsen att förkunna människor. Vi talar om hur vi borde leva och hur vi borde engagera oss. Och så älsklingsämnet över alla älsklingsämnen, hur församlingen borde vara. Och det är ju ett mycket deprimerande kapitel när man börjar tala om det. Då känner man ju hur det skriker i själen. Vi målar upp den ena idyllen efter den andra. Och glömmer att råmaterialet inte riktigt motsvarar de underbara bilder som vi ofta tecknar i grälla färger. Slutresultatet blir bara att folk blir så sura på den församling som de tillhör. Så att om församlingen aldrig haft problem förut så får den det då. Och så smäller de av och så går de sin väg och ska öppna eget och annat sånt här. När man förkunnar människor så uppstår problem. Och vi förkunnar människor. Allt för ofta tyvärr. Vår uppgift är att tala om vem Gud är, vad Gud har gjort och vad Gud gör. Men vi talar om hur människan borde vara och vad människan borde göra. Och hur fint det skulle bli om vi äntligen kunde få ändan ur vagnen. Men det får vi ju tyvärr inte. Så det blir väl aldrig något. Och snart försvinner säkert församlingen från jordens yta, åtminstone från Sverige. Hoho, ja, ja. Judarna begär tecken och grekerna vill ha vishet. Vad är det de önskar sig? Vad är det vi önskar oss? Förmåga. Förmåga. Ge oss andlig makt. Så vi kan göra tecken under. Ge oss den kunskap som gör att vi förstår vad det är som pågår, så vi kan förklara allt. Så vi kan ha kontrollen över det som sker. Det älskar människan. Att ha kontroll. Vi förkunnar en Kristus som är korsfäst. Och vilkas avbilder det är meningen att Gud vill göra oss till. Vad är det då vi predikar? Jo, vi predikar människans vanmakt. Och nu börjar vi röra vid det som gör, väcker sån förargelse och sån anstöt. Människan är vanmäktig. Vi predikar människans vanmakt och Guds allmakt. Vi predikar inte bara människans vanmakt. Utan vi predikar människans vanmakt och Guds allmakt. Nej, förutan kan ni inget göra. Du har väl lagt märke till ordet inget. Ingenting. Noll. Vakuum. Ja, men lite grann kan vi alltid hjälpa till med. Inget. Att ta emot evangeliet, det är ju att acceptera och förstå hur vanmäktiga vi är när det gäller att styra och forma våra liv och fylla dem med mening. Det kan ju vara en väldigt bitter upptäckt. Och jag har hört många säga det i olika själavårdssamtal. Tänk att jag skulle upptäcka detta först nu när jag är 75 år gammal. Ja. Men evigheten återstår, det är ju inte så lite det heller. Och det var väl bra att du upptäckte det i alla fall. Det är aldrig för sent. Men jag hade ju velat forma mitt liv till något annat. Jo, det förstår jag. Men det kanske är dyrbarare att upptäcka hur vanmäktig man är när det gäller att forma sitt liv och göra någonting så där stort och fint och präktigt och gediget av. Kanske har vi då lättare för att ta emot Kristus på djupet. Det är lätt att glömma bort sin kropp när den är frisk och fungerar. Du vet, vi spänstar fram och tillbaka på planen här ute mellan aulan och matsalen. Och många av oss tänker inte på vilket otroligt komplicerat förlopp det är att bara ta ett enda steg. Det händer så mycket grejer i huvudet på dig. Och i ryggmärgen och i nervkanaler och i muskler och i leder och i senor och i allt möjligt. Så det är en gåta att det här fungerar. Men det tänker vi inte på, vi kutar iväg. Och så får man kanske vatten i knäna. Och så stapplar man omkring som en ledbruten gås. Och så har man upplevt något av sin vanmakt. Och så tycker man, så här ska det ju inte behöva vara. Nej, vi önskar gärna att du ska bli helad. Vi ber gärna till Gud. Och vi ser ju hur han griper in. Vi skickar dig gärna till olika doktorer och vi ser att Guds godhet verkar där med. Men vanmakten finns där ju. Och vi är ju alla medvetna om den. Fast vi har en väldig förmåga att glömma bort den. Så vanmäktiga vi ofta är när det gäller våra relationer. Den som lever i ett lyckligt äktenskap kan ju lätt tänka sig att ja, det är ju för att jag är en så trevlig och behaglig person som det här blir bra. Tja. Och ändå har man ju genom åren träffat många behagliga och trevliga personer som levt i miserabla äktenskap. Inte sällan träffar man ju två var för sig utomordentligt trevliga och behagliga personer som lever som hund och katt. Och så kanske man förstår att man är mer vanmäktig också i detta hänseende än man riktigt har lust att tänka sig. Och att för den händelse man lever i ett gott äktenskap så är det nåd och bara nåd. När man möter människor som är drogberoende eller människor som har svårt för att bryta vanor som de önskade bryta, så ser man ju på nytt människans vanmakt inför sitt eget liv. Och på något märkligt sätt har vi kristna liksom fått för oss att så här ska det absolut inte behöva vara. Det till och med så att Gud kräver att det inte är så här. Medan det kanske är en av livets nyttigaste läxor att det ändå är så. Och så här hjälper Gud. Och hjälper igen. Men läxan är ju också viktig. Den dag jag slutar fördöma mig själv, den dag har jag ju accepterat att jag verkligen är vanmäktig. Och då kan jag ju sträcka mig mot Gud på ett nytt sätt och mycket djupare än förut. Men vi människor, vi har ju svårt att acceptera, som sagt, vår vanmakt. Vi försöker på allt sätt att komma i kontroll över våra liv. Jag håller för närvarande på och skriver en bok om tro och filosofi. Hur filosoferna har försökt att ta tron ifrån oss. Det är ju lite såna här spåner som kommer här nu under de här dagarna. Och för närvarande håller jag på med en utomordentligt intressant filosof som heter Sigmund Freud. Jag uppfattar inte honom som en vetenskapsman utan mer som en filosof. Han var ju oerhört optimistisk i början av sitt psykoanalyserande och menade att nu skulle hela mänskligheten bli frisk ungefär. Ett par år innan han dog så gav han ut en bok som hette Den ändliga och oändliga analysen. Och där skymtar det perspektivet att han har egentligen sett så lite framgång med sin verksamhet. Så han förespeglar människorna att alla borde egentligen alltid livet igenom gå i psykoanalys. Och då har vi ju så att säga på ett vis lärt oss läxan. Att människan kan inte komma i kontroll över sitt eget liv. Och det är en bit av evangeliet. Det är korsets anstöt det här. Men så finns det också det glada budskapet. Vi talar om en Gud som börjar verka när människans förmåga är slut. Och hon har accepterat det tillståndet. Där hon inte med armar och ben och händer och fötter och vilt och desperat fäktande försöker att återvinna kontrollen. Utan där hon säger, ja, Herre, så här är det. Jag har stillat mig som ett avvant barn, som kung David säger, sin moders famn. Jag umgås inte längre med ting som är mig för svåra. Då börjar Gud verka. Jag har sett det som själavårdare så många gånger. Och en gång jag såg det, det var så oerhört drastiskt. En predikande broder som betytt väldigt mycket för mig själv. Jag tycker att jag har skäl att uppfatta honom som min andlige fader. Han har gett ut en bok om sin kris, så att jag förråder inga som helst hemligheter när jag berättar om det. Mannen i fråga är dansk och heter Johannes Fasius. En och annan av er har väl hört honom kanske. Han kom in i en depression och var djupt deprimerad i ungefär 3 års tid. Och jag hade väl så där lite grann hört talas om att han inte mådde bra. Men vi hade de åren ingen speciell personlig kontakt. Men så en dag så ringer telefonen och jag svarar. Och så hör jag en liten svag och ynklig röst som säger: "Hej Sven, det är Johannes." Och hjälp, tänkte jag. Det här låter ju, han lät så fruktansvärt deprimerad, så att jag satte mig på tåget dagen efter och åkte ner till honom. Och han liksom bara satt helt förlamad och grät. Och slutet på det hela blev att han kom hem till oss och bodde väl i en 5-6 veckor hemma hos oss. Och vi hade mycket samtal och jag medicinerade honom med antidepressiv medicin och lite så här. Och Herren helade honom. Vid ett tillfälle då han var ensam hemma i huset så var det bra med det. Och han berättade efteråt att när han till sist hade gett upp allt, för han hade ju desperat ändå försökt att återvända till sin kallelse och sin predikogärning, att på något sätt få kontrollen över sitt känsloliv, på något sätt komma på benen igen, på något sätt rycka upp sig. Han hade bett och han hade kämpat och han hade gjort allt som han i sin vanmakt orkade göra. Men en kväll när han var ensam hemma, berättade han efteråt, då bara storgrät han och sa till Gud: "Jag släpper allt." Morgonen därpå vaknade han tidigt. Och som han efteråt lite skämtsamt berättade, jag kände att det var någon i rummet. Jag trodde först det var katten. Men sen visade det sig att det var Jesus. Han kände en hand på sin panna och var omedelbart helad. Han hade gett upp. Han hade accepterat sin litenhet. Jag var bortrest. Det var över ett veckoslut och jag var inte hemma i vanlig ordning. Och när jag kom med flyget på söndag kväll så var Johannes ute och mötte mig. Strålande glad. Jag såg ju direkt att nu är karn frisk. Och när vi åkte i bilen från Landvetter och hem så sa han att, ja, sa han, jag ska starta en nådrörelse. Vi har pratat för mycket om tro. Jag ska starta en nådrörelse. Vill du vara med? Och i bilen hem från Landvetters flygplats någon gång i mars 1989 så startade vi en nådrörelse, han och jag. När människan på rätt sätt har gett upp, då börjar Gud. Det är evangelium. Och det är ju en stötesten och någonting otroligt förargelseväckande. Detta med seger genom att ge upp. Det kan ju aldrig bli någon seger, säger den världens visa och kloka. Som tänker på folk som sitter liksom helt hopsjunkna i ett hörn. Och ändå finns ju den dimensionen i detta. Att vi alla, kanske många gånger i våra liv, måste ge upp syndafallets projekt. Att bli som Gud. Att komma åt liksom lite grann av det som är hans gudomlighet. Hans kapacitet, hans färdigheter. Att få vara nästan ett gudaväsen, men bara nästan. Det märkliga är ju nu att ju mer vi vet om Guds vilja, desto förargligare är det här. Därför förkunnar vi ändå så gärna människor. Vad människor måste göra. Och hur människor måste vara. Om vi ser på kyrkohistorien så kom det ju väldigt tidigt in i kyrkan. Gnosticismen hade det med sig, det sa jag förut. Därför att där fanns det ju olika kategorier av fromma. Det fanns pneumatiker och det fanns vad det hette mera och hyliker och sånt här. Det är ju alltid så att mänskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga. Och indelningen görs ju alltid av de rättfärdiga, som ni vet. Så det var ju alltid pneumatikerna, den högsta liksom finesskategorin som delade in människorna i de här olika kategorierna. Och det gäller ju att ha den hemliga kunskapen, komma i besittning av den gnosis, den insikt, det vidunderliga som gjorde människan osårbar. Och så mediterande hinduer sitter och fifflar med idag också. Det gäller då att upptäcka att man är bra man. Och det där är ju någonting som liksom följt kristendomen också som en skugga. Sen kom Mariadyrkan, infördes på ett koncilium i Efesus 435 efter Kristus eller någonting sånt där, och helgondyrkan och påvedyrkan och påvens ofelbarhet och så vidare. Och sen så fick vi allehanda människobeundran, Lutherbeundran och Wesleybeundran och beundran för alla möjliga gubbar och resande predikanter och annat sånt här. Och det fanns ju redan i Korinth, jag håller mig till Paulus och jag håller mig till Kefas. Och så fort vi får in människodyrkan i församlingen så får vi också människofruktan. Till dyrkan och fruktan hör alltid ihop. Du ska dyrka och frukta här. Men börjar vi dyrka människor så får vi också människofruktan. Automatiskt, som ett brev på posten, jag är till och med mycket säkrare än så. Bönen är på ett vis det högsta uttrycket för en kristens vanmakt. Du vet när Paulus har mött Kristus på vägen till Damaskus, så kommer Jesus och uppenbarar sig för Ananias och säger: gå till raka gatan och lägg händerna på Saulus från Tarsus. Och Ananias är ju inte så där precis sprittande entusiastisk inför det här projektet. Han tycker nog att han kunde hitta någon bättre att lägga händerna på. Det kan ju dessutom vara lite riskabelt, man kan ju åka fast. Jesus övertygar Ananias om att nu är Paulus ofarlig. Han säger: han ber. Nu är bönen inte längre ett pliktmaskineri som måste uppfyllas. Nu sitter han krossad och ropar till Gud. Måste man vara krossad? Den första boken jag skrev, Kallad till frihet, där hade jag just upptäckt vad förkrosselse vill säga och vilken läkedom det finns i den. Så jag skrev lite om förkrosselse i den boken. Och min hustru sa efteråt, du får aldrig lov att skriva en sån bok till. För att jag kan inte förklara för alla människor som ringer hur man gör när man ska bli förkrossad. Ja, det är inte så hemskt svårt att vara förkrossad. Det är liksom bara att förstå hur vanmäktig man är. Och faktiskt vilja acceptera fullt ut att det faktum att så oerhört mycket fungerar i ens liv, det är bara Guds flöde av nåd och ingenting annat. Det faktum att du slog upp dina violblå i morse, det är bara nåd. Vårt människotänkande smyger sig ju väldigt mycket in när vi läser Bibeln. Och vi ska lära oss konsten att läsa Bibeln nu på några minuter. Vi ska gå till Johannes 5 kapitel. Där ska vi börja läsa i den 39:e versen. Där Jesus talar till sin samtids frommaste. Och så säger han så här: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är så på kornet så det kan inte vara påhittat. För det är ju så vi läser Bibeln. Och nu ska vi se efter hur man gör. Nu ska vi se efter vad som väntas av oss. Nu ska vi läsa vad som gäller om oss. Jesus säger, det var för att ni läste så som ni inte kände igen mig när jag kom. Hade ni läst Bibeln som en bok som handlar om mig, så skulle ni känt igen mig. Men ni har bara läst därför att ni skulle hitta de knep som gjorde att ni kunde få evigt liv. Hur ska vi bära oss åt nu? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och så läser vi om oss själva. Och det lustiga är ju att då hittar vi bara domstexter, eller hur? Då hittar vi texter som automatiskt klassar ut oss. Inte kommer var och en in i himmelriket som säger Herre, Herre, utan bara den som gör min himmelske faders vilja. Ja, just det, ja. Ja, jag säger ju Herre, Herre ibland, fast det kanske jag inte skulle göra då. Jag kan ju alltid vara lite kärleksfullare, jag kan ju alltid vara lite snällare och alltid lite gladare och alltid lite hyggligare och alltid lite... Så jag kanske inte skulle säga Herre, Herre längre, jag kanske är en sån där som... Ja, vi hittar bara texter som dömer ut oss, eller hur? När vi läser om oss själva. Men när vi läser om Kristus, då hittar vi såna där texter som att där synden flödade över, där överflödade nåden ännu mycket mer. Det är grundtexten för nådrörelsen, kan jag tala om. Därför att det är Guds sätt att hantera vår synd. Och det är så främmande för vår tankeförmåga så det går långt utanför vad vi kan fatta och begripa. Så skulle aldrig vi göra. Där synden flödade över, där överflödade nåden ännu mycket mer. Vad sorts texter hittar du när du läser i Bibeln? Jesus säger nu att till sina åhörare, ni vill inte komma till mig för att få liv. Och lite senare så säger han i 44:e versen: hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Det är därför de inte vill komma. Att acceptera människans vanmakt och människans beroende av Gud. Att acceptera detta. Att den vanmakten ju på olika sätt betyder att det inte finns någon ära att skörda. Men det finns ett liv att få. Och det är ju en väldig skillnad. Det finns ingen ära att skörda, men det finns ett liv att få. Vi sitter ganska lugnt och stilla här och lyssnar till det här, och det beror ju lite grann på att vi blivit vaccinerade. Men egentligen är det ju hemskt förargligt. Någonting inom oss, det är köttets sinnelag som är fiendskap mot Gud och som inte är Guds lag underordnigt och heller inte kan vara det. Det är sinnelaget. Gör i det tysta allt det kan för att vända ut och in på evangeliet så att det till sist ändå ska handla om oss. Människan i centrum. Galaterbrevet, 5:e kapitlet. Tionde versen. Jag tror på Herren och litar på att ni inte ska ändra tänkesätt. Men den som försöker ställa till förvirring bland er får ta sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. De borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro ibland er. Jag tror på Herren. Det är det som är det anstötliga. Varje människa behöver en tillförsikt i livet. Har vi ingen tillförsikt så blir vi handlingsförlamade. Frågan är, vad är det som ger dig tillförsikt i livet? Människan längtar på allt sätt efter det hon kallar för självförtroende. Det vill säga det enkla faktum att hon har sin tillförsikt, sin beslutsamhet och sin handlingskraft i medvetandet om sin egen kapacitet. Det kallar vi självförtroende. Den stolte skall ha sin stolthet i Herren, säger Paulus. Alltså vi behöver en stolthet. För utan den rasar vi ihop. Den är som ryggraden i vår kropp. Stoltheten ger oss handlingskraft. Men evangeliet talar om detta med att ha sin stolthet i Herren. Att ha sitt förlitande i honom. Och inte i sig själv. Och det där är ju också ett väldigt förargligt evangelium. Jag minns jag predikade en gång för en del år sedan om Petrus när han skulle gå på vattnet. Och sa det att han började sjunka när han började tänka på hur ska det gå för mig. Hade han tittat på Jesus så hade han fortfarande kunnat gå på vattnet. Antagligen. Men så började han titta på sig själv och då sjönk han. Och så sa, det är mycket gedignare att leva i ett gudsförtroende än i ett självförtroende. Och då var det några vänner som missförstod det där. Och trodde att jag menade att vi alla skulle kräla omkring mer eller mindre heldeprimerade och säga jag ynkliga, avskyvärda, usla, förfärliga varelser som suck, suck, suck och så vidare. Men det jag menade var ju bara detta. Att vems kapacitet är det vi går på? Och vi vet ju om allt det här. Och vi vänder och vrider lite på begreppen. Och så säger vi, titta på min förtröstan i Kristus. Så har vi ju liksom löst problemet på ett extra finurligt och elegant sätt, eller hur? Korsets anstöt skulle ju vara borta. Om jag på nytt började predika vad människan kan utvecklas till att bli. Istället för att tala om vad Gud vill göra i människan. Skillnaden är ju hårfin. Samtidigt är det ju skillnaden mellan högmod och ödmjukhet. Så det är inte småpotatis. Och lite senare i kapitlet så talar ju Paulus om vad som händer när vi predikar människor. Och observera nu att han talar inte om bordeller och systembolag, utan han talar om församlingar. Vad köttet ger är lätt att se, säger han i 19 versen. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar och så vidare. Det blir en enda röra. Synden kommer in på bred front i församlingen när vi predikar människor. Därför Gud drar sin ande tillbaka. Och vi går omkring med hjärnorna i djupa veck och undrar varför synden väller in i våra församlingar. Undrar hur det här kan gå till. Vad kommer detta sig? Ja, men det är inte konstigt att predika människor. I hopp om att skillnaden mellan vårt budskap och humanismen ska bli så litet så att också gamla gedigna humanister liksom ska halka in i kristendomen utan att märka det. Ovilliga som vi är att ta den konflikt vi är kallade till. Ett alldeles speciellt tillfälle då vi predikar människor är ju när vi talar om överlåtelse. Du är väl helöverlåten? Och det kan ju bli en grubbelfråga av kolossala dimensioner. Det har jag dyster och rik erfarenhet av. Därför frågan är ju då, blir ju till sist förr eller senare, hur många av dygnets timmar anslås till Gud? Helst ska det ju vara så där någonstans mellan 25 och 30. Då kanske man någorlunda vågar lita på att man är helöverlåten. Vi gör överlåtelsen till en fråga om våra gärningar. När Gud är ute efter våra hjärtan. Det är ju något helt annat. När vi predikar människor så blir människorna presterande. Och när människorna blir presterande så blir Gud krävande. Och sen har vi självfördömelsen som ger en liten ask. De lägger tunga bördor på människorna. Men själva rör de inte ett finger för att lyfta dem. När människorna blir presterande, sa jag, då blir Gud krävande. Och då blir också människorna krävande. Då har vi lagen igång igen. Ni som stod under nåden, ni dårar i Galatien, vem har lurat er till att återleva i träldom? Det stora hindret när vi går ut och vittnar om Guds rike i ett land som Sverige, det är kravmentaliteten. Du går ut och säger så här: Gud kan ge dig nåd, säger du. För det är ju det du har att erbjuda. Vad då, säger folk och tittar på dig. Nåd? Jag vill ha mina mänskliga rättigheter. Jag vill inte ha någon nåd. Jag kräver min rätt. Och det betyder ju alltså att det vi har att erbjuda människan, det vill människan inte ha. Det är inte så märkvärdigt att det är svårt att evangelisera i Sverige. Landet där sociala assistenter måste gå en kurs i karate för att våga gå till jobbet. Landet där man ger fickpengar till alkoholister för att de ska betala hyran. Och så går de istället till bolaget. Och när de blir vräkta från lägenheten går de tillbaka till socialen. Och kräver att få bo på hotell. Och lagen är sådan att då får de bo på hotell. 500 kronor dygnet. Varje A-lagare i Göteborg kostar kommunen 250 000 om året. Och gjorde åtminstone för ett par år sedan. Nu började ju man liksom att tänka om i nödens tider. Det är inte kärlek det här. Utan det är en form av mjukutslagning som är mycket effektivare än den värsta hårdhet i världen. det är ju att göra en människa ansvarslös istället för att göra henne ansvarsfri, som evangeliet gör. När vi ska försvara tron, så måste vi på något sätt begripliggöra det här med rättfärdiggörelse genom tro, av nåd genom tro. Det är egentligen, tror jag, idag den stora uppgiften för oss. Att förklara hur en människas personlighet kan ändras, och verkligen ändras radikalt. Inte genom någon sorts oändlig psykoanalys av Freuds modell, där man skulle ligga på en dyscha en timme om dagen, 6 dagar i veckan, år ut och år in, och tala om sitt undermedvetna och gräva i sina drömmar och annat sånt här, för att förhoppningsvis till sist komma på att man har ett Oidipuskomplex, vilket betyder att man vid 3 års ålder ville mörda sin far och ha samlag med sin mor. Han sa faktiskt så. Utan det finns något som är väldigt enkelt. Tack och lov, Guds rike är enkelt och kan enkelt förklaras. Förvandlingen av människan bygger på tacksamhet. Gör en människa tacksam och hon blir rättfärdig på köpet. Precis så enkelt är det. Jag har sagt det många gånger, många gånger. Jag säger det igen. Därför att det här är vår chans. Varenda kotte har någon gång i livet varit tacksam. Och vet att när man är det, då flödar man över. Då vill man spontant allt det där som man innerst inne vet är godhet. Gör människan tacksam, så får du en rättfärdig på köpet. Och av det kan man förstå några enkla ting. Den som inte har en Gud har ingen att tacka i längden. Så finns inte Gud i loppet kört. Det människan söker är ju att få Guds rike utan att få Gud på köpet. Det är sekularisering. Vi vill ha godhet. Vi vill ha omhändertagande. Vi vill ha barmhärtighet. Vi vill ha rättvisa. Vi vill ha allt det Gud står för, men vi vill inte ha honom. Köttets sinnelag är inte fiendskap mot Guds rike, utan fiendskap mot Gud. Men det är bara tacksamheten mot en levande Gud som på djupet kan ändra en människas liv. Så enkelt är det faktiskt att förklara hela pjäsen. Livets mening, människans förvandling, dramat från syndafall till upprättelse. Att förvandla människan från krav och otacksamhet till tacksamhet och därmed godhet. Vi har ett enkelt budskap. Låt oss ta vara på det enkla. Låt oss upptäcka det enkla och konkreta. Vi har blivit så intrasslade i världens tänkesätt och världens filosofi och alla de här hånfulla argumenten som har östs över oss. Och vi har vid det här laget blivit så rädda så vi vågar inte ens ta del av vad de hånfulla kritikerna säger. Vi bara hukar och duckar och försöker att med vår snällhet visa att Gud ändå existerar. Fatta mod, goda vänner. Det finns mycket att säga tillbaka. Det finns mycket att upptäcka. Vi behöver få uttrycka evangeliet i vår samtidstermer. Men vi ska inte ändra på det. De eviga sanningarna räcker gott också idag. Är begripliga för människor också idag. Vi måste bara se hur vi ska kunna bryta ner de tankebyggnader och bålverk som förblindar. Det kan ofta gå så till, inte att man håller på bara och så att säga river ner tankebyggnaderna sten för sten, utan att man helt enkelt upptäcker ett nytt sätt att uttrycka den gamla sanningen, ett nytt sätt som människorna är försvarslösa mot. Och du ska se att människor på nytt kan öppna sig för evangelium. Nu ska vi be. Jesus Kristus. Vi ber att du hjälper oss att verkligen på djupet och utan fruktan eller ängslan förstå hur pass vanmäktiga vi är inför våra egna liv. Dig förutan kan vi ju ingenting göra. Och det faktum att så mycket ändå händer, det måste ju bero på att du hela tiden är verksam, Herre. Att du hela tiden är med oss. Att du låter din godhet på allt sätt strömma. Att du till och med låter kraft strömma när vi vandrar på andra vägar än dina. Här hänger vårt förstånd inte riktigt med. Men du vill ge oss en fri vilja. Du vill ge oss möjligheten att upptäcka vad som är rätt och vad som är fel. Men egentligen är vi oss själva vanmäktiga. Det är ju i dig vi lever och rör oss och är till. Hjälp oss att omfatta det med glädje, Herre. Istället för att ständigt försöka vända på det här och få lite mer kontroll själva. Hjälp oss att inte ängslas inför det, du är ju god. Vi ber att du förlåter din västerländska kristenhet, all den människodyrkan som vi hänger oss åt. Och att vi så mycket predikar människor. Och så oupphörligt talar om vilka vi är och vad vi borde vara och hur vi ska göra. Men vi får tala om, Herre, hur du oupphörligt handlar genom oss och i oss. Och vilket mirakel det är att vi lever tillsammans med dig. Att vi har fått gå in i det på ett medvetet sätt och bli uppfyllda av din heliga ande. Herre, vi bävar och jublar inför det stora och obegripliga. Hjälp oss nu, Herre, att också bära fram det här inför människor som inte förstår korsets hemlighet. Hjälp oss att ta den konflikt som det kan bli. Och hjälp oss att göra det på rätt sätt. Det är ingen mening med att bli förföljd för sin bufflighets skull. Utan vi vill ju att konflikten ska handla just om det här. Som är korsets anstöt. Och att vi får verka i renhet och frihet. Hjälp oss att själva förstå vad nåd är, Herre. Vi som kanske har talat så mycket om människor och hört så mycket om människor, att ditt ansikte i våra ögon fått väldigt krävande drag, väldigt dömande och straffande drag. Herre, ge oss på nytt barnaskapets ande istället för träldomens ande. Så att vi får leva i frihet och inte i fruktan. Amen.